Och julnatten visar oss vägen när människorna lever i fred. Ja, den där julen så hände det mycket i många människors liv. En av de där personerna som vi inte så ofta stannar inför, det är ju Josef. Så här står det i Matteus 1 och från den 18:e versen. Med Jesu födelse förhöll det sig så. Hans mor Maria hade blivit havande, hade blivit trolovad med Josef. Men innan de hade börjat leva tillsammans visade sig att hon var havande genom heligande. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men han hade beslutat sig för det, uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sa: Josef, Davids son, var inte rädd att föra hem Maria som hustru. Ty barnet i henne har blivit till genom heligande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, till han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Jungfrun ska bli havande och föda en son och man ska ge honom namnet Emanuel. Det betyder Gud med oss. När Josef vaknade gjorde han som Herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade. Han rörde henne inte förrän hon hade fött en son och han gav honom namnet Jesus. Att möta Jesus och möta evangeliet är alltid att ta en annan väg. Josef hade beslutat sig för att gå en helt ny väg. Han skulle skilja sig från Maria i tysthet. Varför det? Han ville inte dra vanära över henne. Hon skulle inte behöva leva med en man som inte kunde tygla sina begär, som inte kunde vänta till de hade gift sig. Hon skulle inte behöva höra de där orden över sin man och över sin familj. Överhuvudtaget detta att han skulle skilja sig har alltid undrat över. De var ju inte gifta än. Men det var någon som berättade för mig, Dan Johansson var det, en del kanske känner till honom, som känner till mycket om den judiska historien. Han sa på den här tiden så skrev man ett bindande äktenskapskontrakt ett år innan bröllopet. Under det året så skulle mannen gå och bygga huset man skulle bo i och kvinnan skulle gå och färdigställa det som skulle finnas i hemmet. Så därför, detta bindande äktenskapskontrakt, skulle han bryta Josef och försvinna på något sätt ur både evangeliet och sin egen historia på något sätt som far till Jesus. Men så kom en Herrens ängel till honom. Evangeliet träffade honom om Jesus, om detta barn som var till genom helig ande, och han valde en ny väg. Det är alltid en ny väg när evangeliet träffar en människa. Och överhuvudtaget, när jag tänker på Jesu avskedstal i Johannes 14, så säger ju Jesus: känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. Min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag säga det till er, att jag går bort för att förbereda rum för er. Jag tror att judarna förstod vad han menade när han sa att han skulle gå bort för att förbereda rum. För han hade ju själv talat om att det var ett bröllop som skulle hållas i himmelen en gång. Och vi som Guds församling, vi är ju bruden. Och han, vi har trolovats med honom. När vi döpte oss, när vi stod där i vita kläder, så var det en trolovning. När vi lovade att följa honom, älska honom. Till den dagen vi skulle möta honom vid lammets bröllop. Han har gått för att förbereda rum för dig och mig och bygga huset. Och vi ska förbereda oss. Det som ska vara i hemmet. Hjärtat inför lammets bröllop och inför det som väntar. Jag tänker på en söndagsskolberättelse som den med Jesus och Zacchaeus. En fantastisk historia. Han samarbetade med ockupationsmakten. Han levde ett syndigt liv, skulle man kunna säga. tog ut för mycket, var illa ansedd av folket. Nästan som man skulle kunna tänka sig en bild på det gamla livet, att man lever på något sätt i symbios med synden eller med den onde, eller vad man nu ska säga, men jag kanske inte ska dra ut de här linjerna för långt. Men så möter han Jesus. Och det står så vackert att Jesus såg upp på Sackeus. Han satt där i mullbärsfikonträdet i sykomoren. Överhuvudtaget så är de här små, jag vet inte om, jag tror inte det finns tillfällighet i Bibeln, men det står även så vackert i Johannes 8 när den här kvinnan ska stenas. Äktenskapsbryterskan som hade tagits på bar gärning. Och jag tänker ofta när jag läser det här, vad märkligt, tog som på bar gärning, så borde väl ha varit en man i närheten, eller vad tror ni? Men de drar ju aldrig fram den starka utan alltid den svage. Men det står så vackert att när han har böjt sig ner och skrivit i sanden, så står det också där att han såg upp på kvinnan. På något sätt var det där att han ger henne tillbaka hennes människovärde. Och likadant så ser han upp på Sackeus och säger: kom ner, idag vill jag gästa ditt hus. Det är den kallelsen som han skickar till dig och mig också. Jag vill gästa ditt hus. Jag vill vara inte bara en gäst utan hedersgäst. Jag vill bli din mästare i ditt hus. Överhuvudtaget det här med att gästa varandras hus. Lennart Järnestrand, som ni kommer ihåg så väl, denna nestor inom frikyrkomusiken. Vi fick förmånen att göra en skiva tillsammans för 20 år sedan i år, 1990. Och jag fick bo hemma hos honom när vi spelade in den där skivan. Och han ringde ofta mig, för de blandade ihop våra efternamn. Så han ringde ofta och sa: hur har du det min son, sa han. För att överallt, och de blandar ihop oss, och till och med ibland när jag är ute och sjunger så säger de: nu ska vi få fyra sånger av Lennart, säger de när jag står där. Lennart, han har varit död i 10 år och han finns, de blandar ihop det där. Men då ringde Lennart en gång, för han var ute med några solister i Skåne, och sa: Mikael, vi är en halvtimme från Malmö, kan vi komma hem och dricka en kopp kaffe hos dig? Ja, visst. Och direkt tänkte jag, flygen är ostämd och jag har inte städat. Och ni vet det här vanliga. Och mycket riktigt, han gick och satsade vid flygen och stannade där i 5 sekunder. Sen gick han vidare. Den var ostämd. Men så sa han någonting, det var det jag skulle komma till. Så sa jag, det var ju fantastiskt att ni ville ta vägen förbi. Ja, men Mikael, det är så här. Den man inte har varit hemma hos känner man inte riktigt. Och det där har stannat hos mig. Den man inte har varit hemma hos känner man inte riktigt. Så tänker han säger till Sackeus: idag vill jag gästa ditt hus. Och direkt så tar han emot det nya livet. Han gör en total omvändelse, Sackeus. Hälften av vad jag äger ger jag åt de fattiga. Har jag tagit ut för mycket av någon så ska jag ge fyrdubbelt igen. Det var någon som sa, när plånboken har blivit frälst, då har man verkligen blivit frälst. Jag vet inte om det stämmer. No, det var inget offertal, vi har redan tagit kollekten, så ni behöver liksom inte känna någonting där. Men jag tycker det är så vackert. Han tog en annan väg, Sackeus. Så här står det vidare i Matteus evangeliet, det andra kapitlet, och från den 13:e versen. Flykten från Egypten. När de hade gett sig av visade en ängel i en dröm för Josef och sa: stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till. Ty Herodes kom att söka efter barnet för att döda det. Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten. Och där stannade de tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: från Egypten har jag kallat dig min son. När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntydarna blev han ursinnig, och han lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var 2 år därunder. Det var den tid som hade gått och som de hade fått fram genom att fråga ut stjärntydarna. Då uppfylldes det som sagts genom profeten Jeremia: rop hörs i Rama, gråt och högljudd klagan. Rakel begråter sina barn, hon låter sig inte trösta sig. Ty det finns inte mer. På nytt gjorde Josef ett beslut efter ett möte med evangeliet med Gud. Han tog en ny väg. Herodes, han var ju en psykopat av sällan skådat slag. Dödade flera av sina egna familjemedlemmar och barn, för han var rädd för myteri mot sig själv. dödade alla judiska gossebarn. Antisemitismen har visat sitt fula tryne många gånger genom historien, och det här var ett av de stora tillfällena. Jag visste inte det, det var någon som bara berättade för ett tag sedan att ni vet, den 28 december kallar vi för menlösa barnens dag. Nu heter den någonting annat. Det värnlösa barnens dag. Det är efter detta som hände i Betlehem. Det är det som den dagen är uppkallad. Dessa som inte kunde försvara sig. Dessa som inte kunde på något sätt skydda sig. Utan de fick sätta livet till på grund av Herodes. Egentligen är det ju faktiskt så att Herodes var egentligen den enda som riktigt förstod, fast på ett felaktigt sätt, att han hade att göra med en världsmakt som var större än han själv. En kung som man har försökt att tysta i 2000 år genom järnridån, genom bamburidån. Och det är väl nästan lite tragikomiskt eller underbart att det kommunistiska Kina är det land där den största väckelsen kanske går fram nu över världen. Där man har försökt att verkligen kväsa evangeliet. Det går inte. Så Herodes på något sätt hade förstått att det här var en kraft som var större än han själv. Även om det tog sig uttryck i ett bedrövligt, i en bedrövlig händelse. Ja, de tog en annan väg. Ja, jag tänker på de österländska stjärntydarna också. Där är det ju verkligen tydligt att det blev en ny väg. Matteus 2. När Jesus hade fötts i Betlehem i Judén på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: var finns den nyfödde judarnas kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärda och frågade om var Messias skulle födas. Och de svarade: i Betlehem i Judén. Till det står skrivet hos profeten: du Betlehem i Judaland, det ingalunda ringas bland hövdingar i Juda. Till från dig ska det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem: bege dit, ta noga reda på allt om barnet, sa han, och underrätta mig när ni har hittat honom så att också jag kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg, och stjärnan som hade sett gå upp gick före dem tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria, hans mor. Och de föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld och rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes. Och de tog en annan väg hem till sitt land. De tog en annan väg. Skulle vi ha vittnesbördsmöte här skulle vi kunna berätta för varandra om att evangeliet har tagit oss i en annan riktning än vad vi kanske hade anat och trott från början. Inte alltid fysiskt, men framförallt inombords i oss. Denna väg som kanske inte alltid har varit knivskarp. Själv tog jag emot Jesus den 21 januari 1973. Jag var 8 år gammal. Vi bodde i USA ett tag. Jag förstod ingen engelska. Vi hade varit där i 3 veckor och satt på ett förmiddagsmöte. Och jag bara kände atmosfären. Och så hade jag gått i söndagsskola i Karlskrona. Och fått med mig evangeliet. Och så ryckte jag pappa i kavajen och sa: pappa, jag vill gå ner och ge mitt liv till Jesus. 8 år gammal. Och ibland har jag tänkt, vad visste jag om teologi? Vad visste jag om evangeliet, om Gud? Och vet vad jag har kommit fram till? Jag visste tillräckligt mycket. I Matteus 18 så ställer Jesus fram ett barn och säger: om ni inte blir som dem kommer ni aldrig in i Guds rike. Och jag tänkte att det var nog en 8-årig pojke eller flicka som stod där. För jag visste att Gud hade skapat oss. Att Jesus, han var min vän. Han hade gett sitt liv för mig. Sen dess blev mitt liv på den vägen. Och jag tänker att De valde en annan väg. Så många av de här fiskarpojkarna som blev Jesu lärjungar. Det blev en ny väg. Jag ska göra er till människofiskare. Och jag tänker ofta på Petrus. Han är på något sätt, när jag kommer hem till himlen, så tror jag det kommer vara 4 långa köer. En framför fadern, en framför sonen och en framför den helige ande. De kommer vara de längsta. Men sen kommer det vara en lång rad av pastorer som står framför Petrus och tackar honom för alla goda predikningar han har gett. Finns det ingen? Och jag tänkte, han som hade fått sitt liv förvandlat, han som hade sett allt detta. Men ändå så var det en sån buklandning för honom den där påsken. Han tänkte, den här vägen, det är en återvändsgränd. Jag har sabbat allt. Jag som lovade dyrt och heligt om alla andra. Om alla andra förnekar dig så ska jag inte göra det. Och så vet vi att han inte bara förnekade Jesus 3 gånger. Och då tänk på att han somnade 3 gånger också. I ett Getsemane. Högg av örat. Han fanns inte med där vid korset när Johannes och kvinnorna var där och de andra. Nej, han fanns inte där. Och så möter han Jesus där på stranden. Och jag tänker, han måste ha rodnat ända ner i skorna. Petrus. Den enda Jesus frågar är inte, hur kunde du? Hur kunde du? Hur kunde du? Du av alla, Petrus. Nej, det frågan han får, det är, älskar du mig? Och så vet vi att han får svara på det där 3 gånger, och det finns någon själavårdande i det. Men det fantastiska är när Jesus säger, föd mina lam. Alltså, ingen av oss hade lagt det här uppdraget i en sådan misslyckad lärjunge som Petrus. Det är klart att du är förlåten, Petrus, men ställ dig längst bak i kön och så får vi se om du håller dig stabil i några år, så kanske du kan få vara med och hålla ett inledningsord och be en bön. Men du får ligga lite lågt i terrängen. Nej, det är precis tvärtom. När Jesus lägger ett uppdrag så lägger han i ett sprucket, brustet människohjärta. För det är bara den som själv har blivit upprättad och förlåten som kan ge någonting vidare. Han står emot de högmodiga, står det, men de ödmjuka ger han nåd. Och därför visste han, är det någon som kommer att kunna predika evangeliet så är det Petrus. Är det någon som kommer att kunna förstå dem som har misslyckats så är det Petrus. Är det någon som kan förkunna vad förlåtelse och upprättelse är, så är det Petrus. Och den vägen som han hade valt 3 år innan, som han nu trodde var en återvändsgränd. Nej, det var samma väg. Ännu starkare, ännu mer välsignad. Och så fick han bli en av ledarna. På dig ska jag bygga min församling. På dig ska jag bygga min kyrka. Så du som känner dig misslyckad, det är en mycket god förutsättning för att Gud ska kunna bruka dig. Du som känner att det har gått sönder, det är då vi vet att vi behöver Guds nåd mer än någonsin. Och du kommer kunna ge någonting till något annat. Amen. Tack Jesus för att ditt ord är liv. Och det är liv i överflöd. Tack för de här vi läser om som lyssnade in din röst. Och tog en ny väg. Och vi vet att du är den vägen. Du är en ny och levande väg. Och det är på den vägen vi får gå. I Jesu namn.